Det är ett jättefint hus som är byggt 200 år sedan, 1794-96, och är väldigt väl bevarat, att det är väl, till och med inredningar från, just från gustavianska tiden och sen från Biedermeier och Nyr och tid, och ganska mycket äkta saker, speciellt det där fasta inredningen i det här huset, och det här blev som ett museum 1947-49 när det här sista ägaren Alfred Blomqvist sålde det som ett museum till staden, och det öppnades då faktiskt då i 1949 som ett museum.
Nu är det endast slutet av maj, men det är redan kräftskiva i Borgagården. Varför det?
No, vi tänkte att vi skulle nu, vi har haft en sån lång tradition redan att ordna såna specialutställningar i det här huset under jultiden, att det är olika med olika temor, och det är gjort med lite kär och dockor och dräkter och så vidare, så vi tänkte nu lite prova på sommaren när vi har, annars inte har något på det viset. Ny utställning så och det blev i tankarna att det här kräftorna är såna, och kräftskiva är en sån sommarlig tema.
Och nu står vi i köket här, det första rummet när man kommer till höger in i Borgagården, och ja, vem är det så här som kokar faktiskt kräftor?
No, det är en gång man kallar kokerska eller kökspika, och det är hennes uppgift här nu i hettan att koka de här kräftorna.
Och den här kräftskivan utspelar sig på 1930-talet.
Ja, 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 no, vi valde det här kanske att delvis det var en sån praktika se att hur den här dräkter och alltid att det passar lite det där. Att ha 30-talsdräkter, och kanske det var sådär mera etablerat redan, lite vidare kretsar redan 1930-talet, att det, till exempel Dagens Nyheter hade lanserat 1931 det här termen kräftskiva, att i sig det här, man kanske talat tidigare om kräftkalas, och den har fått sin början någon gång senare delen av 1800-talet, och modellen var kanske i Paris när det var väldigt populärt och modigt att bjuda alla skalddjur och kräftor och sådär, som man tog lite. Fast man hade tidigare också ätit kräftor, men det var kanske lite sån bland folket, det var lite sån lite nödmat och tilläckmat, men och bland härskapet lite sån här omväxling till maten och kosthållet, speciellt när det var något fest, och man använde dem de olika maträtter, man bjöd dem inte på det viset direkt som sådan, men nu börjar man bjuda dem som sådan, och också kalla som nu för tiden, och med dill och persilja och sådär, och som höjdpunkt det här kräftskiva.
Varje sommar så får man läsa till exempel i Hufvudstadsbladet, de har sån här kräfttest, provar kräftor, frysta kräftor från Kina, färska kräftor från Finland, inhemska. Hurdana kräftor åt man på 1930-talet i Finland?
No, de var nog inhemska flodkräftor på den tiden, och det var det egentligen då att samtidigt lite som de blev väldigt i mode i Europa, mellan Europa och där i Paris, och samtidigt kom upp det här, eller började förekomma det här kräftpesten, som orsakade det där att det var, de minskade det där fångsten med kräftorna hela tiden. Så det var ett mot 1900-talet, och speciellt i början 1900-talet, det var Norden som, och Ryssland som exporterade de här kräftorna också till Europa. Att det här kräftpesten inte hade hunnit hit ännu. Sen kom det senare efter kriget också hit.
Jag tror att vi lämnar köket här nu och personalen får fortsätta koka kräftor, så går vi upp. Och nu kommer vi in här i festsalen. Musiken spelar på här och det är välfyllt med 6 stycken festande gäster som en skakar hand här.
Eller kyssar på handen.
Ja, kyssar handen, just det. Det
var så gammalmodigt artiset.
Så hövligt folk på den tiden, det är någonting jag tyvärr inte har lärt mig. Vad händer här? Det ser ju helt ut som en modern kräftskiva nästan.
No, det kan sig ta på det viset väldigt mycket ändra sen från 30-talet. Att det kan sig fortfarande ganska sådär festlig grej nu också, att speciellt bland finlandssvenskarna, att det kan sig på det viset. Och många har också sina gamla kräftserviser kvar, det där med kräftmotiv. De har man börjat också tillverka sen 1800-talet och sådär. Det är nu när det hör till de här kräftorna och det här något bröd och kanske sen något sallad. Nu kanske det är mera sådär blivit att det är vissa maträtter som man bjuder med kräftorna. Men tidigare det var mera fritt det där. Att det, men och kanske vara lite mera olika maträtter på det. Tidigare de där middagarna var långa med till och med 10 olika maträtter som bjöds. Och sen var saker att man bjöd, och speciellt tidigare, man bjöd många olika slags drycker. Att naturligtvis det var det där snapsen om stark sprit eller spriten, och speciellt något kryddarsprit. Men man drack också öl, men också vin. Och till och med champagne, att det var ganska mångsidigt det här. Att det har alltid varit en sån här glad fest det här.
No, maten verkar ju inte ändra så mycket. Kanske då det snävare, vad ska man säga, uppställning på matbordet idag då. För idag är det ganska mycket fokus på rostbröd och kräfta. Och sen kanske någon sallad, men tidigare var det lite allt möjligt.
No, tidigare det var allt möjligt. Men vi vet till exempel en historia om sån kräftskiva, 1800-talet, var Albert Edelfelt var med. Och det var bara för herrade. Och där var till och med faktiskt över 10 olika maträtter. Och det där höjdpunkten var det där kräftorna, och sen det var allt möjligt och sen olika slags drycker, att det var att man bjöd allt möjligt. Att det var lite som vilket som helst sån stor middagapparat man hade som höjdpunkt och specialitet, det här kräftorna. Att man försökte alltid hitta något sådär som skulle orsaka något wow-effekt.
Det låter ju, tycker jag, nästan bättre kräftskiva på 1930-talet. Det större utbud. Det är svårt att bli mätt så här i dagens moderna kräftskiva. Svårt att skala och lite kött.
Ja, så är det lite. Ja. Men tidigare man ska bli mätt med middagar. Att det var på det viset. Att, ja. Och det var viktigt det här. Många olika maträtter.
Du sa ju att det bjöds en hel del drick, och givetvis då redan tydligen på 1930-talet, för drygt 80 år sedan, snaps och kryddat brännvin. Sjöng man snapsvisor?
Ja, någonting. Att det är nog att det är kanske att man kände kanske någon Bellmansvisa, och sen kanske fanns det något enstaka speciellt från Sverige. Att det är nog ganska mycket man följer här svenska modeller med det här kräftskivan. Men det är nog ändå så att de där flesta snapsvisorna är nog senare. Att det är något vis kanske just från det där 30-talet och efter kriget man har blivit riktigt inspirerad över det här, att göra snapsvisor som man, speciellt i de här tillställningarna.
De här personerna som är här, eller dockorna, så de har väldigt fina kläder på sig. Det är nog den ljus kostym, passade i sommaren, och mörk kostym också med slips och långklänningar. Men hur viktigt var det med klädseln på en sån här kräftskiva på 1930-talet?
No, bland härskapet i allt det här omgång var mycket mera formell än nu för tiden. Det fanns vissa regler med det där. Och det var vanligt bland härskapet att om man hade en kvällsfest, så man glädde sig till aftondräkt också. Att damerna hade långa kjolar eller långa klänningar, och herrarna hade kostymer och så vidare, och man följde vissa regler. Men det ändå kunde det vara en sån också en trevlig stämning, att inte det var något hinder det att och glad stämning att men så var det kanske mera än ännu mer än nu för tiden.
Åtminstone här på Borgagården i Ekenäs så är det här könsfördelningen jämn. Det är också kvinnor med här i bordet. Var det helt vanligt kutym att även kvinnor fick vara med på en kräftskiva?
Nu tror jag att åtminstone här, så där på 30-talet det var helt vanligt kutym. Men det kan vara att det då på 1800-talet man ordnar mera sådana fester bara för herrar och middagar för herrar. Att fast nu kunde man ordna sådana också att damerna var med. Att tro att på det och men kanske det här laget blev vanligare att också damerna deltog.
Utställningsamanuens Vesa Kiljo, hur ofta går du på en kräftskiva?
Det är nog en gång i sommaren nog att det är det och det är nog. Något vis, en liten skala nog.
Vad tycker du att det är den största skillnaden, alltså om du, den utvecklingen du känner till på 80, nästan 90 år, så vad är de här största förändringarna i den här kräftskivakulturen i Finland?
Vad gäller det där samvaron och det här själva tillställningen, att det kanske har blivit mera variation, att det är mera formella tillställningar, men sen helt sådana oformella och att man kanske inte har klätt sig så väldigt och det är sådär på sommarstugan och sådär att det är lite mer variation med det där att hur det där tillställningen men sen med det här kanske det här vad det bjuds så det har blivit mera sådär stramt, det är mera det där att man har de här kräftorna och det här brödet och sen det där salladen och sådär att det så där att det har blivit något vis så där att man ordnar inte såna många maträtter middagar så mycket mer.
Tusen tack Vesa Kiljo och skål.
Skål.